Jag har två döttrar. Och när de var riktigt små, då kunde vi sitta i sandlådan timme ut och timme in. De älskade att gräva i sanden, att bygga sandslott, att använda hinkar och spadar. Men jag tror att ni alla kan se det framför er, hur små barn verkligen, det är som att sandlådan är hela deras värld. Det är där de liksom vill vara och leka och gräva. Men så händer det ju någonting när barnen växer upp. Idag är mina flickor 11 och snart 9 år. Och nu är ju sandlådan inte alls intressant för dem. De har ju upptäckt att cykla, de har upptäckt dataspel, de har upptäckt alla filmer man kan göra och dansmoves man kan göra på musical etc. etc. Finns det en uppsjö av liksom saker som de har upptäckt och som är deras värld just nu. Jag tänker samma sak när jag mötte Mattias och blev kär och förälskad i honom. Från början, då är det liksom, ja men man är kär, ni vet, det är lite känslor och det är spännande liksom och sådär. Och sen så småningom så utvecklas ju den relationen och den kärleken till att man en dag börjar prata om, ja men är det vi två? Ska vi dela hela livet med varandra? Och man börjar planera bröllop och bröllopet liksom kommer, man gifter sig och sen så väntar ett helt liv tillsammans som är så mycket större och så mycket mer än liksom de här första veckorna när vi var liksom småkära i varandra. Något helt annat har öppnat upp sig och som jag också är mitt i, ett liv tillsammans med Mattias som är så mycket mer än bara en snabb förälskelse. Och i Filipperbrevet som Madde precis läste här så jämför ju Paulus, det är han som har skrivit det här brevet, han jämför ett förr och ett nu. Tidigare så skriver han att ja, men han var laglydig, han var en väldigt religiös man, han var extremt noggrann i sin gudsfruktan. Han skriver till och med att i människors ögon så var han felfri. Tänk att kunna säga det. I människors ögon så var han felfri. Han om någon kunde liksom stoltsera både med vem han var men också med allt vad han gjorde och hur han levde sitt liv. Men så säger han, för Jesus skull så har allt det där förlorat sitt värde, har tappat sitt värde för honom. Allt det här fina, präktiga och som många liksom lyfter upp och skulle, säkert jättemånga var avundsjuka på Paulus för det. Men allt det har förlorat sitt värde. Och det är jätteintressant tycker jag när man läser den här texten. För han säger ju att det har förlorat sitt värde så mycket att han liksom slänger massa saker på sophögen. Och det är intressant att titta. Läs den här texten när ni kommer hem och se vad är det Paulus slänger på sophögen. Vad är det som har liksom förlorat värdet för honom? För jag tror att vi, när vi tänker sådär, vi tänker ganska traditionellt. Vi tänker ju oftast, ja men det är ju lite det jag skäms över, det dåliga. Det är ju där jag kastar på sophögen. Alltså att jag röker eller alla begär som jag har. Att jag har fuskat med skatten eller vad det än kan vara liksom. Det är ju sånt vi skäms över. Som vi traditionellt sett liksom vill kasta på sophögen, eller hur? Som vi vill glömma bort och gömma. Och det är ju självklart, tänker vi, att det ska ju överges. Men Paulus, han kastar det han förut var så stolt över. Och som jag sa innan, han har en lång imponerad lista som han mycket väl skulle kunna lyfta fram som styrkor när han skriver det här brevet och stoltsera med. Ni hörde ju själva, han är född jude. omskuren precis som lagen krävde. Han hade en imponerande stamtavla. Han kom liksom från den högst ansedda stammen i Israel. Han hade en gedigen teologisk utbildning. Han var sträng och hängiven Guds lag. Han var våldsam försvarare av sin religions renhet. Och han var noggrann när det gällde varenda bokstav i Guds lag. Han kunde den utan till och han följde den fullt ut. Snacka om perfekt kille. Disciplin, utbildning, karaktär, passion och överlåtelse. Han om någon levde som han lärde. Han hade många egenskaper och många meriter som var högt ansedda och som många strävade efter. Men allt det kastar Paulus på sophögen. Det som har varit Paulus styrka, det överges. Allt det han har byggt sitt liv på, det han liksom har hållit fast vid och haft sin identitet vid, det har förlorat värdet för honom. Och då är det jättespännande att ställa frågan, tycker jag i alla fall. Vad är det han har upptäckt istället? Vad är det som har högre värde för honom än allt det där som alla jagar efter och eftersträvar? Vad är det han har upptäckt som får allt annat att blekna i jämförelse? Och vad är det Paulus lyfter fram då? Det han lyfter fram som det vackraste, det mest värdefullaste jämfört med allt annat är en personlig relation med Jesus Kristus. En personlig relation med Jesus Kristus står över allt annat. I Matteus evangeliet så är det Jesus som undervisar sina efterföljare. Och då säger han bland annat så här. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och köper den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Och ett viktigt ord i den bibeltexten är att han i sin glädje så gick mannen och sålde allt han ägde. I sin glädje fanns en stor glädje i upptäckten. För över 100 år sedan när Helgelseförbundet och en del andra samfund föddes fram ur väckelsen i bland annat våra trakter, så var man väldigt tidig med att sända ut missionärer. Och ni vet, för över 100 år sedan så gick det till på ett helt annat sätt. Människor som lämnade Sverige för att åka till Kina eller till Kongo i Afrika. Det handlade om en lång resa. Man visste inte om man ens kunde komma tillbaka till Sverige någonsin. Jag tänker att det var människor som var beredd att offra och ge upp otroligt mycket. Eller hur? Kontakten med sin familj, tryggheten i Sverige, hela sin uppväxt. Ja, men allt. Och så beger man sig till, då hade man ju noll koll på de här länderna. Det var ju inte den här globaliseringen som vi har idag. Men någonting gjorde, drev dem att lämna allt, ge sig ut på den här resan till helt okända platser för att berätta om Jesus för andra människor. Och jag tänker, vad är det som gör att en människa är beredd att göra det? Jo, men man måste ju ha upptäckt någonting med Jesus som är värt mer än allt annat. Eller hur? Varför skulle man annars göra detta? Många utan de här blev martyrer. De blev dödade på grund av sin tro. På grund av att de var där och berättade om Jesus för andra människor. Man kan ju läsa om det här i historieböckerna. De är ju från Vintrosa och liksom platser runt omkring oss. Det är ju vår närhet. Och det otroliga är att trots att de blir dödade när de åkt ut, året efter så är det ju fler människor ifrån Sverige som vill åka ut till Kina, som vill åka till Kongo eller vart de nu åkte. Det är för att de hade upptäckt någonting som var värt, som var större än allt annat. Och det var relationen med Jesus Kristus och att få dela med sig av den till andra människor som aldrig hade hört att Jesus finns. Och det fascinerande är att de här människorna som åkte gjorde det i glädje. Det var en glädje för dem att göra det här. Och jag tänker att det här är en jätteviktig sanning. Att överlåtelsen till Jesus Kristus sker i glädje. Jag tänker så här att ingen står på sin bröllopsdag och grämer sig över att nej, nu får inte jag välja tandkräm själv. Eller nu kommer vår matbudget bli större än när jag levde själv. Jag tänker att man står ju inte där och gifter sig med någon och liksom lever med ett förlustperspektiv. Och nej, vad mycket jag kommer förlora nu när jag gifter mig med Mattias, eller hur? Utan man står ju där med ett liksom vinstperspektiv. Jag har dragit största vinsten. Jag ska få dela mitt liv med honom. Fantastiskt. Tänk vad vi ska få vara med om och leva ett liv tillsammans. Det är ju med det perspektivet man säger nej till alla andra och ja till en enda, eller hur? Och så tänker jag också att det är där Paulus på något sätt vill stryka under att kristen tro handlar om detta. Att Jesus är så mycket mer än allting annat. Är så mycket mer värt. Det finns så mycket vinst i en personlig relation med Jesus Kristus. När Paulus får möta Jesus och när han blir liksom knockad på Damaskusvägen. Då handlar det ju inte om att det handlar om att någonting ska läggas. Alltså någonting nytt ska läggas till hans redan förträffliga gudstro. Att ja, men du saknar en liten detalj. Vi lyfter in Jesus här så blir det bra. Nej, det Paulus säger händer där när han får möta Jesus. Det är att allting blir nytt för honom. Allt vänds upp och ner för honom. Prioriteringar och hur han har sett på sitt liv, vad han tycker är viktigt. Allt det blir ju nytt. Och i ett annat brev, i andra Korinterbrevet, kapitel 5 och vers 17, så skriver Paulus så här. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Något nytt. Och jag tänker att det kristna livet är att känna honom. Att känna Jesus Kristus. Bygge pågår har vi satt som rubrik för den här gudstjänstserien. Och Madde var inne i det. Att nu handlar ju inte det om att vi står i en byggprocess när vi bygger en ny kyrka på det sättet med byggnad och lokaler. Men vi är ju mitt i att bygga församling, eller hur? Det är ju det här står för. Vi fortsätter och vi är mitt i att bygga församling. Och det kristna livet, alltså församlingens liv, handlar först och främst om att känna Jesus Kristus. Och det är som att Paulus i Filipperbrevet här påminner om korsets princip. Att Gud kommer till oss i vår bröstenhet. Och så liksom skriver Paulus i det här att på något sätt genom att vi klättrar uppåt. Om vi bara strävar efter framgång och allt det här som han hade innan. Så finns ju risken att vi missar Jesus. Och att Jesus, nu så inbjuder han dig och mig att följa honom som en tjänare. Och Paulus han skriver till och med att han är beredd att till och med genom en död som Jesus Kristus. Han är beredd att leva ett korsmärkt liv. Och då kan man undra, vad är ett korsmärkt liv? Jo, det är att varje dag överge sin egen väg och gå hans väg. Det handlar om att vi börjar förstå mer och mer våra egna liv utifrån korsets verklighet. Och det är ju därför vi har ett kors här vid vår böneplats. Det är inte för att det ska se snyggt ut eller för att vi vill ha någon vacker utsmyckning först och främst. Utan det handlar ju om att det ska få vara en påminnelse för oss alla när vi möts här och firar gudstjänst. En påminnelse om att vi får se på våra liv ur korsets verklighet. Att Jesus har dött, att han har uppstått för dig och mig, och det har förvandlat oss, förändrat allt. Och det är också det som är dopets, Madde nämnde att vi hade dopförrättning förra söndagen. Och det är också dopets yttersta konsekvens, säger Paulus i ett av sina brev. Det är att nu lever inte jag, utan Kristus lever i mig. Att jag får leva mitt liv utifrån korsets perspektiv. Och tillbaka till Filipperbrevet så skriver ju Paulus att allt går ut på att vinna Jesus. För Jesus skull så kastar Paulus sin präktighet på sophögen. För hans skull så ändras hela grunden och hela fokus i Paulus liv. Och nu, säger han, nu lever han med Jesus. Och hans passion är att lära känna Jesus. Han är inte färdig. Han tror inte att han har upplevt allt med Jesus. Men hans stora mål i livet är ju på något sätt att gripa honom som redan har liksom gripit honom i sitt grepp. Kristus är allt för Paulus. Allt går ut på att vinna Jesus, säger han. Allt annat förlorar sitt värde i jämförelse med relationen med Jesus. Det är den erfarenheten han har gjort. Och Paulus, han berättar för de kristna i Filippi att framtiden handlar inte om att vi liksom ska omhulda det förgångna. Att titta bakåt. Utan det handlar istället om att känna Jesus Kristus nu. Och även om det skulle innebära lidande för Paulus, så är det värt det. Han säger att nu sträcker vi oss framåt mot Jesus för att så småningom få lära känna honom helt och fullt. I första Korinthierbrevet 13:12, Paulus som skriver: ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Jag tänker att det finns mer att upptäcka om vem Jesus är. Du kanske har känt Jesus i hela ditt liv. Eller du kanske har känt Jesus i några år bara. Spelar ingen roll, för det finns alltid mer att upptäcka i relationen med Jesus Kristus. Det finns mer i livet med honom. Och i Jeremia, i Gamla testamentet, så är det en profet som får ge en hälsning ifrån Herren. Ungefär 600 år före Kristi födelse. Så säger Herren: den vise ska inte vara stolt över sin vishet. Den starke inte över sin styrka. Den rike inte över sin rikedom. Det som vill vara stolt ska vara stolt över detta, att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. Och det är där Paulus skriver i Filipperbrevet. Att jaga efter kunskapen om min Herre, Kristus Jesus, överglänser allt. Allt som andra räknar som högt värde. Religiösa fördelar, min historia eller min tillhörighet, status, materiella tillgångar, ära, bekvämlighet, makt, etc. etc. är en ren förlust i jämförelse med att lära känna Jesus. Och Paulus, han springer, säger han, och så ger han bilden av en sprinter. Och jag tänker så här att i OS-tider här, då kanske vi ser Charlotte Kalla eller Hanna Öberg framför oss liksom. Men idrottsmän. Och Paulus, han använder bilden av en sprinter och som liksom spänner, ni ser ju här. De spänner varenda muskel och liksom sträcker sig mot mållinjen. Allt för att vinna. allt för guldmedaljen. Och jag tänker att det är det alla idrottsmän och idrottskvinnor håller på med. Hela deras liv anpassas efter denna strävan efter att få guldet. Målmedvetet, äter det, tränar det. En del flyttar till andra länder för att träningen ska bli optimal. Därför att de har fullt fokus på att vinna medaljer. Och jag tänker, hur ser det ut i mitt liv och i våra liv? Finns det saker jag behöver skala bort? Finns det saker vi behöver omprioritera för att Jesus ska få mera plats i våra liv? För att relationen med honom ska få komma först? För att relationen med honom ska få en chans att fördjupas, få utrymme i våra liv? Varför finns vi som församling? Betania församlingen i Åbytorp. Varför gör vi det vi gör? Och jag skulle vilja säga att vi är primärt ett Jesusfolk. En Jesusgemenskap. Vi är primärt en samling Jesus efterföljare. Jesus tillbedjare. Visst är det vällovligt med miljöengagemang och verksamhetsplaner och byggnader, anställningsprocesser och budgetar. Absolut. Men vi är först och främst en grupp människor som har berörts av Jesus och lockats att följa honom. Och att ge sitt liv till någonting annat än det. Det vore att återvända till hinken och spaden i sandlådan. När man har upptäckt en hel värld utanför sandlådan. Och jag tror att vi kommer att lyckas i Betania. I relation till hur mycket plats Jesus får ta i våra liv. Vi ska alldeles strax ta en stund av tillbedjan och bön. När vi får liksom ge respons till Jesus Kristus själv. Och jag tänker att du kanske finns här som aldrig har tagit emot Jesus i ditt liv. Och till dig så vill jag säga att det är inte långt bort. Det är bara en bön bort. Att säga till Jesus att kom in i mitt liv. Jag vill ha med dig att göra. Finns du här så tänker jag, sök upp en förebedjare vid korset här som kan få be tillsammans med dig. Och vi som finns här som har följt Jesus länge, att på nytt få säga, Jesus, jag vill ha med dig att göra. Jag vill på nytt överlåta mig till dig. Jag vill upptäcka mer om dig. Jag vill förstå mer av dig i mitt liv. Vi ber tillsammans.